Trichy, fordi han er i Danmark i anden anledning til KD-forsvar i morgen for Marianne Højen, der sidder dernede. Og vi er meget glade for, at du vil komme, Donald, og vi har planlagt det på den måde, at du har et oplæg i cirka en times tid, og så har vi en halv times pause, og der skulle være, man kan købe sodavand og noget slik og noget herude. Kantinen er desværre ikke åben. En halv times pause, og så har Kim Esmark og undertegnet og Jens A. Hansen, som sidder et eller andet sted. Ja. Vi har forberedt sådan et par diskussionspunkter, som vi kan diskutere med Donald. Og derefter vil der være givet tid fri til diskussion. Jeg stødte på Donald første gang for 15-20 år siden, da han og Michael Palme lavede de her gule UHA-publikationer. Og det var meget lærerigt, og det er det faktisk stadigvæk. Men nu er der efterfølgende kommet en afhandling og mange andre ting ud af det. Og jeg skal bare orientere jer om, at Donalds doktorafhandling ligger på jeres hjemmeside, så man kan faktisk downloade den. Er det ikke rigtigt?
Nej.
Plus mange andre interessante ting på den hjemmeside. Det her foregår i regi af HEXIS, og vi er en samfundsvidenskabelig forening, som har primært omdrejningspunkt omkring Bourdieu, men vi har også haft mange andre sociologer og antropologer inde. Vi arrangerer den her slags temadag, og I kan se heroppe på overheden, at vi har et par arrangementer efterfølgende. Nogle af dem har foregået i høj grad på Medborgerhuset på Blågårds Plads, og andre har foregået her og på Roskilde Universitet og sådan noget. Men I kan se det hele på HEXIS hjemmeside. Fra kasseren, der vil jeg sige, at vi har nogle giroindbetalingskort, hvis man er interesseret i også at støtte den økonomiske side. Men der er indtil videre ikke honorar til bestyrelsen, men man kan betale 50'er, hvis man er studerende, og 100 kroner, hvis man er fuldmoden, fuldt indtjenende. De ligger heroppe. Det kan være, at jeg lægger dem indgangen i stedet for.
Det var, hvad
siger du? Ja, rigtigt. Anders Mathisen siger, hvad får man for det? Man får den store glæde før alle de andre at få vores udmærkede informationer fra foreningen. Man får dagsorden, man får møder, og man får vores, nyhedsbrevene. Carsten Tisdorf, som er fraværende i dag, han laver et redigeret glimrende et nyhedsbrev. Så det får man. Ja, men velkommen til dig, Donald. Jeg tror, du vil selv præsentere yderligere.
Ja, jeg er glad for at være her, og alldeles særligt for at være indbjuden af foreningen HEXIS, til hvilken jeg räknar mig som korresponderende medlem, eftersom jeg har forstått at utlänningar får ikke vara medlemmar, i varje fall får de ikke betala medlemsavgift. Därför att det blir för administrativt krångligt. Men föreningen HEXIS har blivit en bastion här i Norden för diskussion och vidareföring av Bourdieu-inspirerad forskning, inte minst tack vare nyhetsbrevet. Så jag hade tänkt tala här en stund då först, och sen så har det varit väldigt bra också att Christian Larsen och Jens Hansen och Kim Esmark har formulerat några spörsmål som tål att diskuteras, vilket vi ska göra efter pausen. Så det blir programmet. Jag tänkte börja med bara att nämna någonting om pågående forskning i Sverige i huvudsak, inspirerad av Bourdieus och hans medarbetare studier av Fält. Det här är alltså programmet för ett evenemang som var i Sverige i Norrköping i juni förra året. En konferens för försök att etablera cultural studies i Sverige. Det är väldigt osäkert vad det är för något i Sverige, liksom på de flesta andra håll här förstås. Så att cultural studies, det skulle då etableras, och då var det intressant att se att det var en stor konferens, alltså med, vad var det, 450 deltagare eller så. med master av allt från mikrosociologi till vad ni kan tänka er. Men den mest välbesökta, i särklass mest välbesökta sessionen var en som handlade om kulturella fält. Och det säger någonting om att det här hör till det området. Här har vi alltså Jan Apel, en arkeolog som har använt Bourdieus metoder för att studera flintknivtillverkningen, kan man säga så på danska, flintknivet. Alltså hans idé var helt enkelt det att när man studerar i senneolitisk tid, studerar flintknivarnas utbredning och hur de, vilka fynd man har gjort, så finner man att att det krävs en alldeles speciell kompetens för att tillverka dessa knivar, och den finns inte överallt utan den finns bara på vissa ställen. Och då sa Jan Apel, han lärde känna världens främsta flintsmed som finns i USA, och så gjorde de en massa experiment och fann att det tar 15 år att lära sig den svåraste fasen i flintknivtillverkning. Det där med att hacka loss flintan och knacka till den inledningsvis, det kan man sätta slavar och kvinnor på och barn. Men det här att göra den här, det här att hugga rätt i det här dyrbara materialet, det tog alltså 10-15 år att lära sig. Och sen det här att sitta och putsa, det kunde vem som helst göra i slutet, va? Men just den här fasen var så svår att lära sig, så det måste ha krävts ett slags utbildningssystem, om man så vill, en slags överföring av denna kunskap. Och då drog han den slutsatsen att här är någon typ av förform till skrån eller till professioner eller till vad man vill kalla det för, i alla fall något specialister som liksom monopoliserar, och de måste förmodligen ha någon typ av släktskapsförhållanden eftersom man kan hålla på så länge med att lära upp de yngre till att kunna det som de äldre kan. Så det här var en typ av kapital i Bourdieus mening, en typ av tillgång, en icke-materiell tillgång, en tillgång som kunde överföras, kunde förmeras. Så det är så Bourdieu använder sitt kapitalbegrepp då. Och då kunde man också se hur den här förmågan var spridd. Man kunde se till exempel att inom vissa områden så var flintknivarna väldigt snygga. Och de gamla flintknivarna var snyggt restaurerade, upputsade. Medan om man kom utanför de områdena så såg man att nya flintknivar var fina, men gamla flintknivar var dåliga. Vad visar det? Jo, det fanns inga flintsmeder där som kunde ta hand om de som började bli slöa och dåliga. Och då kan man se att där tar utredningsområdet slut för den här typen av monopolisering av kunnandet som det var frågan. Ja, det är bara ett exempel. Det var så intressant att till och med att en arkeolog kunde använda de här verktygen. Så har vi Ulf Borelius i Göteborg som sysslar med befrielseteologin och kampen mellan inom den katolska kyrkan, som är betraktad som ett fält i Bourdieus mening. Norman som sysslar med journalistiken, som sysslar med migranter i Madrid, hiphop. En som sysslar med kommersiella tv-produktionsbolag, Katarina Graffman, en mycket intressant avhandling som handlar om hur vad är det för symboliskt kapital, vad är det för tillgång, för värden som skapas i de här tv-produktionsbolagen. De flesta av oss har väl trott länge att det är tv-kanalerna som gör program eller så, men det är det ju inte, ja, jag har förstått, utan det är ju bolag, produktionsbolag som gör dem. Och där så visade det sig att det handlar inte bara om att tjäna pengar, alltså om att göra kommersiellt gångbara, utan det finns andra kriterier, nämligen detta att göra det professionellt. Har ni gett för det här i Danmark, det här frågeprogrammet?
Ja.
Ja. det är det som åtnjuter i särklass högst prestige att arbeta med det. Därför att där är det tydligen så att man provar ut alla frågor på jättelika servergrupper av människor för att se att ingen fråga generar någon, och man testar de som ska tävla i detalj så ingen ska uppföras olämpligt eller falla igenom. Och att syssla med den produktionen, det ger det högsta symboliska kapitalet i den världen. Inte för att det inbringar mest reklamintäkter, utan därför att det är så det är just precis den speciella kunskapen som behövs på det området. Och det är det här som Bourdieu menar med ett kapital som är särskilt knutet till ett särskilt fält, va? Och som har sitt värde där, men som är ganska obegripligt för oss andra som befinner oss utanför detta fält. Och vi har en som sysslar med varumärkesproduktion. Fortsätter allt det här i sessioner från den här cultural service-konferensen då. Mycket litteraturvetenskap. En pågående avhandlingsarbete om prins Eugen, en svensk prins i början på seklet, för vilken hans kungliga titel och hans pengar var till nackdel. Det fungerade inte som symboliskt kapital. Han kallades målarprinsen i Sverige. Han hade konstnärsambitioner. For ner i början av 1900-talet till de svenska bohemerna i Paris och kom med sina uppfattare och försökte umgås med dem i deras vinstlyor, och det gick ju inte alls, utan det som var värt något i det mesta av världen, det hade inget värde där. Och det visar ju det här liksom, hur det här symboliska kapitalet alltid fungerar som kapital bara i närheten av någon efterfrågan på det, helt enkelt. Ja, mer om konstsamlare, kvinnliga författare och så vidare och så vidare. Hur man blir framgångsrik konstnär i Sverige handlar den här Barbara Anderssons avhandling om. Och så till sist då de här Marianne Höjen med den, men hade inte möjlighet att komma då. Mårten Nörholm är ökänd här. Och så ni ser, detta bara för att visa lite av bredden. Och lite grann tror jag att det handlar om den här populariteten man kan se när det gäller att studera fält, kulturella fält i synnerhet, bland, om man ser på svenska pågående avhandlingsarbeten och doktorander i alla tänkbara ämnen som är intresserade av detta. Lite grannar tror att det har att göra med, vad ska vi kalla det för, ett litet tillbakavändande av strukturalismen, om man så vill. Eller ett litet tillbakavändande av något intresse för socialhistorien, och att inte allting är språk och så, utan som någon av Bourdieus goda vänner sa när han hade dött för ett par år sedan, att Bourdieu har visat oss att världen har vassa hörn. Det är vackert sagt, tycker jag. Det är inte allt. Vi skapar inte våra identiteter fritt och så vidare som det har hetat ett tag, utan det finns motstånd där, och det här är ett sätt att undersöka det. Och i alla Bourdieus undersökningar så finns det ju en grundmodell som jag skulle säga återfinns i alla hans undersökningar utom några av de allra första, där han skrev sådär om Tartuffe och om sånt som han aldrig någonsin återvände till. Men frånsett dem så slutet på 50-talet så är det här grundmodellen väldigt enkel modell egentligen i alla Bourdieus undersökningar. Vi har människor som är utrustade med det som Bourdieu kallar havet, så vissa dispositioner, som jag på danska tillböjlighet eller något sånt, någonting.
Dispositioner
är bättre. Vissa dispositioner och andra typer av tillgångar, titlar och bildning, dannelse och allt vad det kan vara, utdannelse. Och de möter en social värld, och i detta möte så blir vissa strategier, vissa rörelseriktningar blir möjliga, eftersträvansvärda, hedervärda, intressanta, meningsfulla. Och andra som inte utritar det här då är uppfattat som, eller erfars som ovärdiga, ointressanta, eller allra ofta som osynliga helt enkelt. Man försöker, har ingen uppfattning om dem. Så att den som skriver en avhandling till exempel, poängen här är att man väljer inte detta strategifritt, men det finns ett spektrum av strategier. Och det spektrumet är inte vilket som helst, utan det är liksom är givet i situationen. Det är utrymme för strategier som finns, men vilken av dem som det blir, det kan man ju inte förutse. Det är inte någon determinism i den meningen i vårt studium. Men. Så att den som skriver en avhandling till exempel med en startpunkt kan använda de metoder som handledaren föreslår och som många andra använder och läsa samma böcker som alla andra och beskriva en låg bana och bli lektor innan man har fyllt 35 och sådär. Alltså ha en, liksom, en tryggare bana, eller man kan beskriva en hög bana och läsa böcker som inga andra läser och så vidare. Risken är stor förstås att man tar skada vid nedslaget där, men om fältet har flyttat sig så har man alltså förstås, besitter man en kompetens som man är rätt ensam om och så vidare. Men det förutsätter ju då att fältet har flyttat sig under tiden så att det passar det man har gjort. Men poängen här är ju det att man väljer inte, alltså detta är inget man väljer. Detta är så här, vitt skilda strategier i alla fall får man föreställa sig att det har man inte mycket val, alltså. Men det är ju en empirisk fråga som det heter, förstås. I alla fall krävs ett visst Bourdieus argument var ju alltid det att det val vi har blir friare ifall vi känner till i fängelse vilket vi finns. Det är någon sån där upplysningstank. Då har vi någon chans att, och det tror jag ligger mycket i det där, att det är intressant att i alla fall vill man ju gärna tro att man kan undvika att välja exakt det som man blir tilldelad på grund av den position man har. Om man är professor vid Uppsala universitet, om man är var man nu är, så tilldelas man vissa ting. Och det kanske är något lättare att hantera då om man tar reda på varför man tilldelas dem. Fält skulle vi tala om idag. Enklaste tänkbara definitionen, fält är ett system av relationer mellan positioner. Det är ju en väldigt abstrakt definition. Men vad det handlar om rent konkret i undersökningen, det är ju helt enkelt att man försöker samla in en massa uppgifter om människor, grupper, institutioner som finns i en värld, låt säga litteraturens värld. Och sedan så försöker man få fram något slags karta över hur denna värld är ordnad. Och då så försöker man tänka bort de här individuella människorna i institutionerna, men se vilka egenskaper de har, vilka tillgångar de har. Som regel är det då frågan vilka, alltså vilken kapital de har. Är de av vilken typ av litterära genrer är de verksamma i? Vad har de för utbildningsbakgrund? Vad har de för tillgångar? Och sen ser man hur de här tillgångarna fördelar sig i något slags rum. Och då har man kartan över fältet, där det är positionerna man är intresserad av, medan de som besätter positionerna skulle kunna bytas ut och byts ut ibland. Det är liksom den enkla poängen. Till skillnad från interaktionism eller så, där det snarare är relationer mellan personer som man är intresserad av. Det är en viktig metodisk skillnad där när man gör sina undersökningar. Här, sen finns det ju då en väldig massa fält som ni som bekant. Och ett som jag vill säga någonting om är det här maktfält från det pågår. Maktens fält. Maktfältet. För det är så här då som vi får tänka oss att det är en massa olika fält och hur det hänger de ihop och sådär. Det är ett vanligt problem. Då får man tänka sig att man kan föreställa sig att alla kapital av någon slags betydenhet i ett samhälle, pengar, ekonomiskt kapital, konst och litteratur och bildning, vetenskapligt kapital och så vidare, att de har relationer till varandra. Det brukar ofta vara så att det ekonomiska kapitalet väger rätt tungt och dominerar en hel del av sådana över de andra tillgångarna. Och det där är helt enkelt vad jag menar med maktfältet. Och då får man föreställa sig att när han har haft medarbetare och vi andra som har arbetat i den här traditionen. Jag har varit modellstudier, så är det hela tiden någon liten underavdelning till det här maktfältet vi ofta håller på att studera. När vi studerar litteraturen eller utbildningen eller företagsvärlden eller livschefer eller vad det kan vara. Och en sorts fält är då de som finns i det här konstnärliga, vetenskapliga hörnet, utbildningens värde, så de kulturella fälten. Och med det menar man framförallt de här, konst, litteratur, vetenskap, religion. De där symboliska värden spelar stor roll. Ett sätt att tänka om det där, vad det är så speciellt med dem, det är en av de frågor här som någon, var det Kim som hade den frågan, vad det är för vad det är speciellt med de här kulturella fälten. Och ett sätt att tänka det är att här har det är de områden i samhället som har gjort motstånd längst mot kapitalismens logik eller moderniteten eller vad det ska kallas för. De alltså där fortfarande hederns lagar gäller. Precis som Bourdieu, som ni kanske vet i sina tidigaste studier slutet på 50-talet och början på 60-talet, han studerade dels kabylen och dels sin egen barndoms miljö, uppväxtmiljö i det arme Frankrike, så fann man där samhällen där man bygger då på herdens regler, på det ärofulla eller hedersamma gåvoutbytet och så, samhällen utan pengar, utan lön, nämnvärt utan lönarbete, samhällen med självhushåll i alla avseenden och så vidare. Och där handlar det då om att inneha ett symboliskt kapital som inte fick direkt räknas om i pengar, för det var medbränd att göra saker och ting till affärsuppgörelser, utan det var heden det handlade om. Och det finns kvar i de här kulturella fälten. Det är så att tänka om det här. Där har vi då där den bästa studien tycker jag av ett kulturellt fält fortfarande är den där konstens regler, Eftersom också eftersom den utgjorde resultatet av vår deras medarbetare hade suttit så. Han hade haft massor med studenter i seminarier i 20 års tid som hade grävt upp empiriskt material om alla tänkbara glömda och hågkomna författare och konstnärer. Och där försökte han visa att konsten som fält, alltså där det inte var då en statsapparat som styrde, en akademi som pekade ut framgångsrika konstnärer eller författare, utan det var ett konkurrensfält mellan kritiker, författare, konstnärer, gallerister och så vidare, ett fält i modernen, och att det inte fanns förrän någon gång mitten på 1800-talet. En innovation, ett kollektivt resultat av ett kollektivt arbete av de generationer vi kallar för modernister inom konst och litteratur. Det var historisk skrivning här. Och den här bilden säger någonting om hur borde jag föreställa sig då att i slutet av 1800-talet är vi här. Så har det här fältet, det litterära fältet i Frankrike, antagit en form som, och det här tycker jag är intressant, för det här är djärvt, som kännetecknar alla kulturella fält överallt, om de är autonoma. Det är en sån här magnifik påstående som går att falsifiera. Så det är modigt på det sättet. Alla kulturella fält, om de är tillräckligt självständiga, har den här strukturen. Nämligen att vi har kulturforskarna högst upp och de här unga opponenterna längst ner, de som kommer att bli kulturforskare om 30 år, en del av dem. Lite annan då. I det här hörnet, som är då där man hyllar konsten för konstens egen skull. Den vänstra sidan här är alltså då där det litterära kapitalet väger tyngst. Medan den högra sidan står för beroende av omvärlden. Beroende av, där får man framgång om man har publikframgång, kommersiell framgång, om man tillfredsställer politiska intressen hos vissa grupper, allt sånt, allt utvärtes, allt yttre som man blir beroende av, det finns där. Och allt som traktas då av de här mest renläriga, renaste. Man var med som till och med tyckte att musiken var inte riktigt ren konst, den var allt för avbildande. Alltså det är den hållningen, och som är extrem. Och Bourdieus andra djärva utspel här i den här analysen, det är att säga att de konstnärliga litterära fälten har aldrig varit så självständiga som de var i slutet på 1800-talet. Vare sig förr eller senare. Vi har aldrig upplevt en sådan fält. Nu är det då kommersiella krafter, statlig kulturpolitik och inte minst medierna som har försvagat självständigheten hos de här fälten, så att det finns folk som skriver böcker för att kunna intervjua sin tv-soffa. Logiken är helt annorlunda än det jag har varit. Och så går det som ni vet Körjöns kampanj mot medierna just. Och jag har då försökt att förenkla den här bilden så mycket det någonsin har gått. Så här har vi det sociala rummet med den överklassen här uppe och medelklassen och de folkliga klasserna. Sen förstorar vi upp, och här har vi det här maktfältet som jag talade om förut, så förstorar vi upp de här kulturella produktionsfälten längst upp till vänster. Så det här är en sån uppförstoring som vi hittar här då. då får vi just den här kulturen. Och det är den här kulturen då, som är evig, oföränderlig, så länge vi har, när vi har att göra med mogna, utvuxna, självständiga kulturella sätt. Så det här, och de har vi inte haft så länge som sagt. Religiösa har vi haft länge. Juridiska, administrativa, administrativa, byråkratiska och vad man vill också länge. Men övriga är skapelser av, låt säga 1800-talet eller så, eller senare. Så ett vetenskapligt fält då, det har vi på samma sätt, då har vi grundforskning här och mera tillämpad forskning, uppdragsforskning i det här osjälvständiga delen. Vetenskap, anseende som vetenskapsman och kvinna, kommersiell framgång eller framgång, eller att man deltar i accepterade statligt, att exekvera något statligt program eller så. Eller vad ideologispridare eller så. Höger, och då föraktas förstås av de som är till vänster, finns till vänster som svälter ihjäl. Ja, det är liksom det finns ju det finns som en märker ett strukturalistiskt arv i detta, att det finns en strukturlighet mellan olika fält som liksom går igen. Och så ska jag nämna en sak till som jag tycker är som särskilt, jag försöker uppehålla mig lite grann med det som särskiljer både olika andra kulturanalyser. Och någonting som särskiljer honom förstås, det har jag redan varit inne på, och det var det här med den här modellen ni kommer ihåg. Det betyder att vad den innebär är nämligen att man måste, om man undersöker mötet mellan det människor har i bagaget och den världen vilken de träder in på det sättet, då måste man genomföra sina undersökningar från två håll. Man måste dels undersöka för sig, separat undersöka vad människor har i bagaget, och dels får man undersöka den sociala världen vilken de inträder. Och den sociala världen kan ju vara hälso. Och det där är en specialitet, får man säga, i Bourdieu-traditionen. Att man håller isär det där, för annars kortsluter man analysen. Det betyder till exempel när man är intresserad av vad kön betyder. Eller vad det betyder att ha gått en viss utbildning. Då får man inte ha med kön och utbildning när man konstruerar sitt rum, så att säga. Utan det får man stoppa in efteråt och se var hamnar kvinnorna och var hamnar männen. Då får man liksom den kraftfulla förklaringen. Och en annan egenhet hos Bourdieu, det är ju det här att han också menar att man måste undersöka, göra rättvisa åt det han kallar för ett spatte possible, eller rummet av möjligheter. Vad finns det för spelrum för en, i det här fallet, en författare då? Vad finns det för sätt att skriva? Jo, det här då är mitten på 1800-talet när vi hade Madame Bovary, såna verk som Madame Bovary och Kameliadamen och en sån där Kajou som var en roman som liknade Strindbergs Röda rummet eller så, ni känner dem, bohemerna i Paris. Då har vi då testat att skriva genrer och stilar, stildrag och alla verkningsmedel som står en författare till buds i den här tiden. Och det får man undersöka för sig. Och sen får man undersöka för sig det sociala rummet där de här upphovsmännen befinner sig. Flaubert som skrev Madame Bovary, de hade en yngre som skrev Kameliadamen, Jean Fleury, realisternas anförare som skrev realistiska romaner. Och Visserligen är det så i Bourdieus analyser som regel att det visar sig att det här sociala fältet betyder väldigt mycket, relationerna mellan de här. Flaubert har sagt att han ser Madame Bovary för att reta som Fleury, det tror Bourdieu på. Och så, alltså, det finns en social kamp här, men man kan inte förstå det här om man kortsluter och säger som Sartre tenderade att göra sin stora förvärvbiografi då. Flaubert ser Madame Bovary för att han var småborgare och för att han var framförallt. Utan sen får man se hur att Madame Bovary förhåller sig till Camilla Robinson som Flaubert förhåller sig till de Madame Yngre. Det är liksom en tanke på en strukturlighet mellan symboliska värden och sociala värden. Så med det här sättet att tänka så kanske kunde man vara pressad att säga att Foucault är halva Bourdieu. Och så har vi den viktiga frågan om autonomi. För att man ska analysera någonting som ett fält så måste det vara tillräckligt självständigt, tillräckligt oberoende av utvärtet, makten. Och det blir ofta så att det blir en väldigt central fråga när man undersöker någonting. Inte om någonting är ett fält eller inte, om det är autonomt eller inte. För det kommer man alltid fram till att det är väl sådär lite si och så med den där autonomin. Det finns ju och så. Utan och om det är ett fält eller inte, det är ju snarare som det är fruktbärande att använda de här verktygen för att undersöka det. Det är ju det som är intressant. Och egentligen skulle man behöva verb för det här. Alltså, vi har substantivet fält. Man skulle behöva verb för att fälte. Eller vad skulle det kunna heta på norska, på danska? Att fälte. Ja, det finns ju inte. Men liksom, alltså sådana här, att identifiera de krafter som verkar i riktning mot att självständiggöra ett område. Va? Som Bourdieu beskrev då i sin bok om Les Règles de l'art, om konsten och litteraturen, hur de områdena uppstod som autonoma fält. Och det och som något annat då, att avfält eller diskfält eller vad ska jag säga, alltså vilka krafter som motverkar autonomin och gör att ett område blir beroende av omvärlden. Det är egentligen det det väldigt ofta handlar om då i undersökningar, att försöka identifiera och förstå det, för det är där liksom som styr utvecklingen i hög grad och inom området. Och då finns det en massa kan man sätta upp olika tumregler för hur man bedömer graden av autonomi. Det ska finnas något särskilt sorts kapital, anseende, renommé, erkännande och så vidare som gäller där och bara där. Annars är det inte, är det en del av något större fält, då är det inget eget. Och då lönar det sig, och det där är viktigt att fastställa, för att det kan ju ofta vara så då att man har hittat, det tycker jag man ofta ser, att man har hittat ett för litet hörn så att säga av den värld man borde undersöka. De man undersöker kanske är beroende av sådana som befinner sig någon annanstans. Det här med till exempel när några har på medarbetarna har på undersökt modets fält, och så visar det sig då att tongivande auktoriteter, folk som man måste bry sig om, finns inte i den svenska modets fält, utan de finns i Milano eller i Berlin eller i New York. Om inte de är med i undersökningen, eller åtminstone deras importfirmor i Sverige är med i undersökningen, då blir det en helt vilseledande analys av fältet som vi gör. Och sen så är det precis den här grundstrukturen som vi har sett, en polaritet mellan de mest erkända mot de ringaktade och okända, högst uppe och längst nere. Och sen en polaritet som ställer stora innehav av litterärt kapital ute till vänster där kartan mot små innehav av litterärt kapital i andra änden av kartan. Då ska det också finnas ett eget rum av möjligheter. Det var det jag visade nyss med de här cirklarna då. Och kännetecknande för ett autonomt fält är då att det har en att strukturen av möjligheter liknar den sociala strukturen hos det här sociala fältet. Och det är ganska lätt att förstå att det är de inom i den här sociala världen. Det är Flaubert och Jean Fleury och de här yngre som liksom på något vis styr det här spelet. Om det plötsligt skulle komma in i den här rummet av möjligheten och ett annat sätt att skriva som inte som var dikterat av någon annan, av någon ämbetsman eller någon annan helt utanför den här världen, då vore det inte ett autonomt fält. Precis som ett vetenskapligt fält inte är autonomt om det kommer ett administrativt, byråkratiskt, politiskt eller annat påbud som ska exekveras och sätter forskarna igång och exekverar det. Då blir det ju tecken på att det inte är autonomt. Och så har vi den här omvända ekonomin, det vill säga att det är föraktligt att tjäna pengar kort sagt om man befinner sig ute i den här autonoma regionen. Och det där är intressant att fundera över är om det där håller på att ändra sig. Alltså det är ju en del som menar att det kan göra det just inom konflikt. Flera tumregler, jag bara nämner och snabbt att egna slag av inträdet, krav, insatser i spelet, vinter och bestraffningar förstås, egna trosföreställningar, särskilt drivkrafter. Finns det en inspiration från psykoanalysen, alltså någon slags driftsenergier som som gör att vi tycker att spelet är mödan värt, och egna inrättningar som förklarar att någonting är bra konst eller god vetenskap. Egna inrättningar just, inte någonting utanförstående. Och så där kan man fortsätta. Det finns också ett annat sätt förstås att undersöka fält. Och vad vi håller på mycket med i Sverige är utbildningssociologi. Och det här, jag ska inte trötta era ögon så mycket med sådana här figurer, men det är, så det här kan vi kanske inte se. Jo, kanske. Vad det handlar om är alltså att istället för att ha människor av kött och blod som individer i sådana här analyser, så kan man ha institutioner. Så där är ett rum av institutioner, nämligen högskoleutbildningar. Och så ser vi att de grupper, och vad jag har skrivit ut här är bara var olika slags studenter går i det svenska högskolesättet. Så att egenskaperna fördelar sig på det här sättet, att vi har då en hierarki uppifrån och ner med här uppe utbildningsinstitutioner som har studenter med höga gymnasiebetyg, och det här som står med lite gråare text är föräldrarna, så hög utbildningsnivå av föräldrarna. Och här uppe framförallt är det medicinarutbildning i Sverige som ligger allra högst här. Det är eliter av alla slag sätter sina barn. Och längre ner har vi de vars föräldrar låg utbildningsnivå som själva har låga gymnasietyg och fått praktiska utbildningar och sånt där. Men det är inte det som är mest särskiljande i den svenska högskolan, utan det är faktiskt kön. Så att den är indelad i männens högskola här och kvinnornas högskola här. Det är det som slår ut kraftigast, det är den kraftigaste skillnaden i materialet. Så det här bygger på alla, vi har då lagt på alla svenska högskolor och universitetsstudenter. Här var jag gjort här. Och sen så på den här bilden så plottar man sen då in, det blir för roligt för att jag ska göra det och visa er, men så plottar man då in olika utbildningar. Så att vi får Handelshögskolan i Sverige som är den ekonomiska elitens utbildning, framför allt med prestigefyllda utbildning här uppe. Och motsvarigheten är såna här internationell rätt, jura, internationell jura och så, för kvinnor på den tidiga tiden. Så står mot varandra. Och vi har ingenjörsutbildningar här, vi har vårdutbildningar här nere, långt ner, socialt och mycket kvinnor förstås. Lärarutbildningar också, men en stor skillnad att lärarinnor i franska befinner sig högst upp, kvinnor fortfarande, men högst upp då. Och så, det är de som är särskilt högst placerade inom bland pedagoger. Och man kan upptäcka sånt man kanske inte hade tänkt på när man håller på så här. Det finns ju ett slags brant, geometriskt sätt att tänka i det här. Att man tänker sig, man inte utsätter korrelationer. Vad betyder det? Vilken korrelation är det mellan kön och studieframgångar? Eller social klass och studieframgångar? Man inte utsätter det, man utsätter ett rum. En spridning av egenskaper. Och man kan hitta lite oväntade saker här, till exempel invandrarbakgrund. Det är högt upp, det står nära hög inkomst här. Och det kan förvåna, så, det har förvånat många vi har visat det för, men för oss har det varit självklart, därför att det är så nämligen att dels är det så att hög inkomst inte är så väldigt särskiljande när det gäller framgång i högskolan, universitetet, utan det är hög inkomst för föräldrarna är detta då, utan det är hög utbildningsnivå för föräldrarna som det är särskiljande. Så väldigt många företagsledare har ganska låg utbildning egentligen. Och deras barn följer inte sällan efter i den traditionen. Men dels det, men det här med invandrarbakgrund, det visar sig att när det gäller det som vi på svenska kallar högskolan, universitet kanske ni säger heller, så är de invandrarbarn som finns där är redan väldigt hårt selegerade. Det är lite invandrare, det som är där. Dels är det så att om man jämför olika utbildningsinstitutioner så är detta av många studenter med utländsk bakgrund. Det är kriterium på hög prestige. De allra mest har man på Karolinska institutet, som är då den medicinska utbildningen där man ombesörjer utnämnande valet av Nobelpristagare i medicin och så vidare, en mycket prestigefylld, som har ungefär hälften av alla svenska forskningsanslag i medicin. De har väldigt många studenter med utländsk bakgrund, liksom de mest prestigefyllda tekniska högskolorna och så vidare. Medan man i provinsen, i sådana här regionala högskolor, har man nästan inte sett ett invandrarbarn med sina studenter på många år. Utan det är den lokala landsbygdsbefolkningen som är där och blir lärare och vårdutbildningar och något som man gör där. Jag tänkte avslutningsvis här, eftersom jag har några minuter kvar då, när jag försökt visa hur man kan använda det här fältbegreppet, så tänkte jag säga att det finns ju andra av Bourdieus begrepp som förtjänar, eller som hänger ihop med det här fältbegreppet. Och eftersom jag inte alls har nämnt det, egentligen är habitus. Det kunde ju vara lämpligt att nämna det här, eftersom föreningen Hexis är arrangör, Hexis eller på latin habitus då, är är ju den här, de här dispositionerna just som styr oss. Och man kan se hur det där från början fanns som ett intresse hos Bourdieu. Jag menar två böcker här som utgavs efter hans död, som jag måste skicka runt om ni inte har sett dem, för att ni ska kunna titta på bilderna. Det är Bourdieu själv som har fotograferat då. Och här är Habitus. Habitus, det handlar om förkroppsliga kapital, om sådana tillgångar som är nedlagda i kroppen, inriktade i sinnet och kroppen. Och här den ena av böckerna här, den här heter Ungkarlarnas bal, Le bal des célibataires, som handlar om sådana här, om Bourdieus egen barndomsmiljö. Där finns fotografier från hans barndomsbyar, där den frågan ställdes när han intervjuade sin pappas generationskamrat var: varför blev de kvar på landet medan flickorna flyttade till stan? Jag vet inte om någon annanstans stod det. Norra Sverige heter man gammpojka. Det är sådana här pojkar som blir kvar på landet när flickorna flyttar till stan. Vad heter, finns det på landet? Det kanske fenomenet kanske inte finns. Ja, ni vet vad det är. Som sagt, Bourdieu var ju innovativ också på det viset att han använde kameran på det han gjort. Han menade att man måste göra det. Och på framsidan har han fotograferat på en sån här gammpojke som står i en illa sittande kostym med stora händer på ryggen och tittar på ungdomarna som dansar på dansbanan. Han själv kan inte de nya danserna. Och när Bourdieu försöker förklara detta då, så går det genom, just genom kroppen, hur man är invand, stora klumpiga händer och fel kläder och allt detta. Det är en mycket sorglig historia. Och den andra handlar då om den andra boken här var, innehåller en mängd fotografier som några på deras gamla medarbetare och hans söner gick igenom när han hade dött och fann från den tidiga Algeriet då, som han själv hade fotograferat, där han försöker fånga, det står framförallt de här kabyliska bönderna och de arbetslösa och trollproletariatet. Man kan lägga märke till här att många av personerna fotograferades mest underifrån, så han måste ha haft en sån här, vad heter det, spegelreflexkamera, sådana kameran där när man tittar ner på en mattglasskiva så att man slipper besvära människor med att fotografera dem rakt i ögonen. Så i de första hans första arbeten, det där är då tidiga arbeten, alltihopa som är återutgivet så att säga, eller hopsamlat efter hans död, där fanns ju inte alls fältbegreppet. Det fanns ingen liksom föreställning om det, alltså egentligen om det här fält, utan där var det då det som människor bar i sina kroppar som Bourdieu var intresserad av att studera i hög grad. Men även i studien av fält så kan det här habitusbegreppet komma till användning. Ett exempel är den allra första analysen som han gjorde av en av ett kulturellt fält, nämligen det nykantianska filosofiska fältet i Tyskland på 10-talet, 20-talet, där vi finner den här som publicerades då, senare kom det ut i en bokform, den här analysen av Heidegger inträde i detta fält, med en ännu mera förargelseväckande titel: en professor ordinär, en professor vilken som helst, en vanlig professor. Där han försökte förklara Heideggers succé med att, när han då, och hans stora effekt i det att han gjorde sitt inträde i nykantianernas salonger med en habitus, i sådana väldigt bokstavliga menar som prästerna inom kyrkan eller så har vi som om de här dräkterna man har och sådär, alltså, sådana hemvävda sydtyska kostymer och sånt och allt bondsdialekt och det hela som gjorde honom att han hyllades av de högerradikala studenterna som såg ett uttryck här för det riktigt folkliga som äntligen kom in bland dessa förlästa torrbollar i akademin. Och även i en abonnös, en bok som han färdigställde alldeles innan han dog, den här Sjans reflektivitet om Henning Tilsen, Sjans Brandt har översatt det i danska, vad det nu heter. Där finns en analys av sociologen Robert Mörström som är intressant. Som exempel på hur man kan använda även det här habitusbegreppet i samband med analyser av fält. Den här, här vill jag försöka förstå Robert Mörströms betydelse i sociologi. Och han tar sin utgångspunkt inte som man brukar i Mörströms tänkande, utan i hur Mörström var klädd. Och jag själv träffade honom alltså. Och tyckte att det var märkligt. Han var liksom klädd sådär som en engelsk aristokrat, men lite för så, jag vet inte vad heter han som spelade i röda filmen Röda Nejlik, alltså. Lite för välskräddad tweed och så. Leslie Howard då. Och med en accent har vi försökt att tala lite på det. Och det ville Bonjörna förklara med att han var då invandrad från Tyskland ganska nyligen och ännu inte accepterade det amerikanska vetenskapssamhället eller akklimatiserade och överdrev lite grann i detta inträde och så. Men det har då betydelse för på samma sätt så är Mörströms sociologi en sådan där sociolog, där Mörströms ambition var att professionalisera sociologin och sociologerna. De skulle bli, göra sig gällande i salongerna, de skulle få statliga uppdrag, de skulle bli mer eller mindre ämbetsmän som gjorde en seriös uppgift och gjorde den väl. Och så vidare, va? Ni hör att det är sådana här äventyrliga försök att använda habitusbegreppet i det här sammanhanget. Allra sista exempel bara för att visa precis samma sak då. Två Nobelpristagare i fysik ur samma bok, Sjans eller Sjans, och det är sista föreläsningsserie på Kolesterprat. Den ena från aristokratin, järv, obesvärad, elegant. I sin habitus ägnar sig till det nobla forskningsområdet vid den tiden, transfysik. Den andra, småborgerlig bakgrund, ambitiös, investeringsvilja, övertygelse, men inte allt lika lätt buren begåvning. Och ägna sig åt ett sånt här mjukare område, superraderade, fasadaktigt med lite industrianknytning och sånt där. Det är ju verkligen vådligt att försöka sig på sådana här väldigt nästan brutala sociologiska analyser av något sånt som område som fysik som inte brukar diskuteras på det sättet. Det var ungefär vad jag hade på hjärtat.